99,9 MHz i Stockholm och radiolars.com på internet. 7:02 klockan, det är onsdagen den 11 augusti 2004 med en underbart vacker sol som strömmar in här genom fönstret, som det ska vara. Så vågar man väl inte säga. Apropå solen så gick den upp 5:00 och går ner 20:47. Det kommer bli en sådär 26-27 grader idag. Just nu pekar termometern på 20 grader här i Nacka. Lite blandat sol och lite molnigt om vartannat, men ingen regn. Vinden 3 meter per sekund, sydostlig. Så ligger det till, och det här är Radio Nacka 99,9, ansvarig utgivare Radioföreningen Nacka. Jag heter Lasse Lundberg, finns här på morgnarna. Så jag ska väl kolla lite här vad det blir som har hänt i den stora världen, och gå igenom vad som hände förr i världen. Stockholms historia. Vi går in på ett nytt kapitel i Stockholms historia idag. Vi har ju just avslutat det här med det lärande och lärda i Stockholm, om olika utbildningsanstalter, högskola och universitet, och även den vanliga folkskolan och realskolan, som började ur fattigvården, som jag berättade förut. Och vi ska berätta mer om fattigvården idag, och mer om de som hade det svårast i Stockholm tidigare. Till exempel alla de mödrar och barn till alla de soldater som dog i fjärran slagfält. Jag satt kungen och tänkte att han skulle ha något lite krig, för han ville liksom försöka få lite mer makt, och så blev det sånt oerhört lidande bland folket. Ja, fast för ibland var ju Sverige kanske anfallet också. Så det ska vi gå in på lite senare. Ja, det är ju samma krigen idag nästan. Ytterligare ett nytt terrorhot. US intelligence officials, jag kan inte prata engelska och svenska på en gång. Officials say a high profile political assassination triggered by the public release of a new message from Osama bin Laden will lead off the next major Al-Qaeda terrorist attack. Ja, det har varit så många såna här som jag berättade om. Det blir lite som ropa vargen kommer. Det har varit så många varningar för att terroristattentat. Men å andra sidan, kanske just för att man har ropat vargen kommer, så har det inte hänt någonting. Man vet ju inte. Och här kommer ytterligare en sån här nu, att det ska till en börja med att en public official i västvärlden mördas. Politiskt mord. Och sen så ska det då sätta igång en hel del av Al-Qaidas celler. En hel del av de sovande celler som finns i västvärlden. Jag ska se om man kan läsa på engelska. Jag måste ställa om huvudet till engelska nu. The assassination plan is among new details of an Al-Qaeda plot disclosed by US officials familiar with intelligence reports, who, speaking on condition of anonymity, said the killing could be carried out against a US or foreign leader, either in the United States or abroad. The new details of Al-Qaeda plans were found on a laptop computer belonging to arrested Al-Qaeda operative Muhammad Maim Noor Khan of Pakistan. Bill Gertz is sent to report in a page one blockbuster. Bill Gertz är alltså faktiskt en av de tyngsta och mer seriösa reportrarna i USA, som skriver i Washington Times. Och de har alltså planer på detaljnivå den här gången. Så att kanske genom att gå ut med de här detaljerna så undviker de en sån här attack. Man vet inte riktigt. Det är i alla fall det senaste just nu. Ute på internet. Ja, jag hoppas att det går bra den här gången också. Det här är Radio Nacka. Och imorgon så kommer den stora dagen. Om jag fattat rätt så är det imorgon. Det läste jag för några dagar sedan. Det var på torsdag det skulle ske, va? Ja. Då blir vi 9 miljoner. Sverige får då en befolkning av 9 miljoner. Det är bara det. Man kan inte säga för lite några dagar efteråt exakt när man blev 9 miljoner. För det tar ett tag att ordna statistiken. Men 9 miljoner. Ja. Där, plus minus några stycken kanske. Och det är till imorgon det ska infalla. Så det är för tidigt att hurra idag, vad jag förstår. Så vem är det som ska bli nummer 9 miljoner invånare? Jag vet inte om man kan säga, för det dör ju folk och flyttar ut också, så jag vet inte, då kanske någon som redan är född som blir den 9 miljoner till. Det kan liksom vara svårt att veta innan. Upp, det var väl sådär 7 miljoner. Jag vet inte om vi var strax under, det var 7 miljoner. Och sen har det gått till 8 och nu 9. Så det är ganska intressant att vi nu blir 9 miljoner människor. Men det är klart, vad är det? Jag bodde i södra Kalifornien, där var vi 14 miljoner i det området runt Los Angeles, stor Los Angeles med mera. Jag ska koppla in telefonen här också. Det kräver en dataprogrammerare. Och så det har vi nu ordnat här, tror jag, hoppas jag. Det pratas ju väldigt mycket nu om att ja, men vi har inte hittat några massförstörelsevapen i Irak. Och försöker man då, de som är Bush-hatare och USA-hatare, göra politiska poänger och där. Men vad som tyvärr nog inte berättas mycket i svenska medier, det är ju alla de indikatorer som fanns och finns på Saddams massförstörelsevapen. Jag tänkte bara skulle dra det, mera därför att det inte berättas i svenska medier någonting annat. Det fanns alltså många starka skäl till att han höll på med krigsförberedelser, och han hade ju invaderat länder förut och betett sig som en Hitler, Mr. Saddam. Så sen om det var rätt eller fel att gå in i Irak, det kan inte jag sitta här och avgöra. Det får ni fråga en annan om, men det finns ju så väldigt många aspekter på det. Men bortsett från det så fanns det mycket starka och många skäl, och det liksom berättas inte i svenska medier. Så jag ska bara ta några här som jag kom på så här i hastigheten. Smittkoppor. Det var ett stort smittkoppsprogram som de industrialiserade länderna höll på med på olika håll, nämligen i ledet av att lära sig om smittkoppor. Man arbetade väldigt länge för att utrota smittkoppor, och det var en enorm ansträngning för att utrota smittkoppor så sent som på början på 60-talet. Till mitten, jag tror det var 1970 någon gång, och på 70-talet var det man hade lyckats utrota det sista. Sen hade länderna, i-länderna här, i alla fall USA, hade ett program, och även Sovjet då, för biologisk krigföring, där man forskade att kunna använda smittkoppor i biologisk krigföring. Men det här la USA ner och gjorde då en överenskommelse med Sovjet att de också skulle lägga ner sitt smittkoppsprogram. Men Om det är någon som undrar hur man kan lita på att de lägger ner det, så finns det en väldigt enkel förklaring. Det är inte bara välvilja. Det är faktiskt så att smittkoppor är ett fruktansvärt krigsmedel, eftersom man sprider smittkoppor så fortsätter det smitta. Så att det land som har spridit ut dem kommer få sina egna soldater drabbade och sin egen befolkning drabbade förr eller senare. Så att det är alltså inget vapen som fungerar. Det är inte bara så att man är emot biologiska vapen. Vi kan ta antrax som ett annat vapen som inte smittar människa till människa, utan att det sprids och så drabbas bara de som har blivit smittade av det här pulvret. Men sen kan då de egna soldaterna gå in. Så det är en stor skillnad. Men så därför, det var en anledning till att smittkoppor inte var intressant som biologiskt vapen. Men Sovjet fortsatte utveckla smittkoppor trots att man hade lovat att man skulle då. Så Sovjet hade fortfarande sån utveckling, och det var det programmet som sen spred sig till Saddam. Man hittade i Irak och Saddam, så hittade man lager av smittkoppor som man då kan lagra i ägg där de kan leva, så att säga, hållas vid liv, detta virus. Så det var ett av de här hoten varför Saddam var farlig. Han höll på med sånt. Sen hade han naturligtvis invaderat grannländer och mördat sin egen befolkning och så vidare, och hade planer på att ta över sin del av världen där. Dessutom hade Saddam ett kärnvapenprogram som Frankrike hjälpte till med. Och det här hade Israel bombat sönder. Nu är vi tillbaka 15-20 år i tiden. Det var bra att Israel gjorde det. Och det var ytterligare en stark indikator. Han utbildade också en hel del ingenjörer, och det fanns starka tecken på att han ville få igång sitt kärnvapenprogram igen. Och dessutom hade han använt då giftgas mot sin egen befolkning, så han var inte rädd att använda ens mot egen befolkning. Dessutom hittade man en sån missilramp i Irak för att skicka missiler, förmodligen först hand mot Israel, slut Israel. Och som sagt, han hade kombinerat det med kärnvapen, han hade kunnat få stora effekter. Och dessutom ifrån England så hittade man ett försök att smuggla ut delar till en sån här missilramp. Och dessutom har man i Irak nu nyligen hittat en del sån här giftgasvapen. Och dessutom hittade man det strax innan kriget, början av krig, så hittade man också såna missiler. Dessutom har det funnits en sån här träningsanstalt för att koppa plan. Alltså det är helt enkelt en stor kommersiellt flygplan som terrorister har kunnat öva i för att kapa och så vidare. Dessutom finns det en hel del kontakter som man har hittat mellan Al-Qaida och Irak, vilket också förtigs i Sverige naturligtvis. Dessutom, jag hörde på John Batchelor program igår här en ny uppgift att Osama bin Laden hade hyllat Saddam Hussein i en skrift från 1998. Det var så här att både Osama bin Laden och Saddam, de var verkligen på nedgång och låg ganska risigt till, men tack vare det här FN's Oil for Food scandal, där man alltså fixade en massa pengar till såna här diktatorer, så kom de på grön kvist igen. Så i alla fall, så det fanns en hel del starka, från seriösa källor, en hel del starka indikatorer på att Saddam höll på att förbereda krig och kunde vara en stor fara. Så jag tänkte bara, skulle vi gå igenom några sådana? Sen om det var rätt att invadera eller inte, vet jag inte. Men det var i alla fall många och starka skäl till vad Saddam Hussein höll på med. Men när man följer den svenska debatten idag, eller media idag, så får man uppfattning av att det fanns ju ingenting. Och det är faktiskt, det får man faktiskt kalla lögn, för det finns en hel del. Så jag tänkte bara skulle ta upp det. Det är alltså så att man får dagligen hålla på med det här, lite sanering här med sånt, berätta sånt som inte berättas i Sverige då i första hand då. Vissa saker tas upp, andra saker tas inte upp. Alltså att man skulle kunna ha en egen liten publikation för bara sånt på internet kanske varje dag, men det blir ganska mycket. Igår så berättade jag att ett av skälen till att barn får allergier kan vara mjukmedel i plast. Och EU förväntas nu att kanske förhindra sådana plastleksaker att komma ut på marknaden. Ett förbud helt enkelt. Vad heter det nu? Fatalater. Fatalater heter de till de här otrevliga kemikalierna i plast. Mjukmedel som alltså kan skada lever, skapa allergier och skada njurar. I Sverige så säljs de här. Så det kan ju vara en varning att hålla barnen borta från mjuka plastleksaker då. Ja, det blir bara mer och mer och mer och fler och fler och fler av de här miljögifterna. Det är inte sarkastiskt menat, utan det är faktiskt så. Och de korsbefruktar ju varandra eller på sig och skapar ibland nya problem. Så att jag skulle vara försiktig med sånt där, ja. Jag hade barnet hand om. Man tror också att de här fatalat, vad heter de nu? Fatalaterna, det stavas FT. Det är det som gör det så svårt i början där. Fatalaterna, FT. A-L-A-T-E-R-N-A. Fatalaterna. I alla fall, man tror även att de kan störa fortplantningen. De kan skada testiklar, lever och njurar som sagt. Och även könsutvecklingen. Och de finns, ja, finns till exempel i barns badringar som man har mot kroppen då. Så de gillar väl barn att suga och slicka på de här mjuka plastleksakerna också. Stoppa i munnen. Titta tillbaka i historien. Jag kan sträcka mig efter boken här och ta fram glasögonen. Och så ska vi se. Stadens olycksbarn. Va? Det måste handla om SBC. Ja, just det. Imorgon är det faktiskt 25 år sedan vi började sända SBC här i närradion. Det är fantastiskt. Det är skrämmande. Det var nämligen söndagen den 12 augusti 1979 som vi började. Fick vi sända i kanske en 3 år innan vi förbjöds. Eftersom vi dels pratade politik och berättade om radiomonopolet och om Palman hade stoppat Radio Nord. Och vi spelade musik så vi var populära. Så den kombinationen går inte ihop. Om man inte har så många lyssnare så kan man fortsätta. I alla fall, 25 år sedan SBC blir alltså imorgon, det är fantastiskt i alla fall. Så på min hemsida då, radiolars.com, har jag gjort om nu här igår till, det ligger en massa gamla SBC-inspelningar här som man kan klicka sig fram till. Men ur Lars Erikssons bok Stockholmshistorien är 750 år, så kollar jag här nu kapitlet Stadens olycksbarn som vi ska gå in på. Innan dess lite formalia här. Vi ska se, det är alltså onsdag den 11 augusti 2004, klockan är 7:30. Det kommer bli 27 grader, växlande molnighet idag, och vi är redan 25 grader här i Nacka. Och telefonnumret hit är 716 44 17. Fattigvården. Under medeltiden tog olika välgörenhetsinrättningar hand om de allra fattigaste i staden. Men reformationen raserade hela detta system. Helgandshus och själagård försvann tillsammans med grå- och svartbröder och i sinom tid klara systrarna. Svårigheterna för stadens allra fattigaste ökade efter reformationen. Visserligen var stadens styrande långt ifrån omedvetna om fattigvårdsproblemet, men behoven var så stora och resurserna små. I början av 1600-talet anställde staden en tjänsteman som skulle, citat, akta på de fattiga på gatan, slutcitat, prackarfogden, hette han. Innan tjänsten försvinner 1623 avlönas prackarfogden med 3 daler om året. Problemet med tiggare var att allt att döma stort med, citat, det fattiga som ligga för kyrkedörrarna, på gatorna och i portarna. Slutcitat. Den 24 april 1624 utfärdade Gustav II Adolf en fullmakt att tukthusmästaren Joakim Firbrant, att han i de gamla klosterlokalerna på Gråmunkeholmen skulle inrätta ett barn- och tukthus. Den nya tukthusmästaren reste på våren 1625 till Tyskland för att värva skickliga hantverkare som kunde lära 100 fattiga barn och 50 tukthusfångar, citat, skalkar, skökor och bovar, slutcitat, kunde lära dessa att tillverka garn. Arbetet skedde främst för flottans räkning. Pengarna tog dock slut. Och först med flytten 1638 till den nya anläggningen Smedjegården vid Barnhusgatan på Norrmalm började verksamheten fungera som det barnhus det var tänkt som. De första barnen kunde flytta in 1639. Och sammankopplingen mellan barnavård och fångvårdsanstalt var typisk för den fortsatta utvecklingen. De stora krigen på andra sidan Östersjön resulterade bland annat i mängder av fader- och föräldralösa barn. Rikskanslern Axel Oxenstierna konstaterade år 1651 att, citat, tiggeriet tager nu så överhanden att en liten pojke inte ett annat nu snart hålles än att tigga, liksom det vore ett hantverk. Slutcitat. De sociala svårigheterna ökade dramatiskt under nödår. När missväxt och hungersnöd år 1696 drabbade hela riket, men i synnerhet Finland och Estland, sökte sig tusentals flyktingar till Stockholm. Än värre blev situationen när ryssarna slog den svenska armén vid Poltava år 1709. För att sedan genom ett antal anfallsoperationer 1713-14 ockupera Finland. År 1709 började flyktingarna komma till huvudstaden och sen ökade deras antal dramatiskt. Det var soldathustrur och deras barn, estländare, livländare och finländare från de av ryska trupper besatta områdena. År 1711 fanns det 500 flyktinghushåll i Stockholm. De flesta ensamstående officers- och soldathustrur med barn. Men redan 1715 hade antalet flyktingar i Stockholmstrakten vuxit till 12 000. Och detta jämför med de kanske dryga 40 000 stadsbor som återstod efter pestens härjningar. Och dessutom tillkom ytterligare 8 000 flyktingar längre ut i kustområdena. Kvinnoöverskottet bland de utblottade flyktingarna märktes även i brottsstatistiken. Runt 70% av alla som dömdes vid huvudstadens rättsinstanser var kvinnor. Stockholm mäktar inte med denna enorma flyktinganstormning utan staten fick rycka in. Statskontoret prövade det behövande och kunde bland annat år 1715 konstatera att en viss Anna Katarina Veselia behövde hjälp. Hon hade tagit sig till Stockholm från Finland medan hennes man, löjtnanten Mikael Jordan vid Åbo läns infanteriregemente, nu vistades i rysk fångenskap i Kaluga. Citat, 180 fjärdedels mil från Moskva. Slutcitat. Och fall som Anna Katarinas kunde räknas upp i det oändliga. Under mera normala förhållanden, senare under 1700-talet, bestod fattigvården av fattighus i nästan alla stadens församlingar. Sabbatsbergs fattighus, Danvikens hospital, Drottninghuset vid Johannes kyrka och Allmänna barnhuset vid Barnhusgatan. Vid mitten av seklet hade Serafimorden överinseende över fattigvården i riket. Något som ledde till en hel del förbättringar i omsorgen av det fattiga. Och länge anar man spåren av det tidiga 1700-talets krig med dess stora dödstal. Ännu 1733 var 110 av 253 understödstagande änkor för detta officers- och soldathustrur. Och säkert hade de flesta av deras män befunnit sig bland de 200 000 svenska och finländska män som dog i krigen 1700-1721. En speciell insats gjordes efter privata donationer genom den så kallade Gustavsinrättningen år 1800. Det var en fond som tillät mindre bemedlade att köpa rågmjöl, sill och ved till reducerade priser. Efter ett halvår hade hela 6627 hushåll med 14561 personer fått handla livets nödtorft genom fonden. Och det här betyder att nästan var fjärde stockholmare kom i åtnjutande av den aktuella hjälpen. För de riktigt utsatta fanns olika institutioner där man använde mer eller mindre tvång. Den största och mest ökända var Dilströmska arbetsinrättningen på Glasbruksgatan 25. Ursprungligen PC Dilströms klädesfabrik förvandlades byggnaden år 1844 till Stockholms stads södra arbetsinrättning. En anstalt som tidigare låg i korsningen Götgatan-Högbergsgatan. År 1906 upphörde verksamheten. Det hade som mest 900 intagna funnits i den stora byggnaden som delvis står kvar. Ja, det gör en liten paus i boken Stockholms historia av Lars Eriksson. Det är ganska intressant. God morgon, det här är Radio Nacka 99,9. Klockan är 7:39. Jag heter Lasse Lundeberg och finns här på morgonen mellan 7 och 8. kan även ringa hit som vanligt 716 44 17 och man kan höra detta program på internet på radiolars.com. Det finns några gamla SBC-shower alltså. Det var välja. Eller man kan lyssna vidare just nu på 99,9 Huggamurts. Gatans barn lyder nästa delrubrik. Hur har Erikssons bok? Med industrialismens enorma befolkningstillväxt uppkom nya omfattande sociala problem. Något som 1871 års fattigvårdslag var avsedd att reglera. Förhållandena i den snabbt växande storstaden var mycket speciella jämfört med resten av landet. Ett mönster av familjebildning utan officiell legalisering var förvisso inget nytt. Men nu blev det allt tydligare och mera utbrett. I början av 1860-talet föddes nästan 41% av alla Stockholms barn av ogifta mödrar. Många av dem sammanbodde med barnens fäder och samtidigt myntade begreppet Stockholmsäktenskap. Eller att vara, citat, gifta på stockholmska, slutcitat. Men även om många sådana tidigare samboförhållanden fungerade väl så döljer siffrorna också många ensamma mödrar med barn. Båda kategorierna utsatta för risken att falla ner till fattigvårdens understödstagare. Inte minst de fattigaste barnen oroade myndigheterna. Gängbildningar, skolk, tiggande och snatterier eller allmänt stökig lek på gatan. Allt väckte uppmärksamhet. Det var i februari 1898 som myndigheterna kunde ringa in en stödliga bestående av 5 stycken pojkar i åldern 9-13 år. Boende på Söder men opererande i centrum. Pojkarna började med att stjäla 2 i en affär på Hornsgatan och sålde den sen i en annan affär längre ner på gatan. Vinsten blev 25 öre, en halv dagslön för en barnarbetare. Pengar som omedelbart investerades i godis. Samma dag drog gänget ned till centrum. Där en tröja som hängde till skyltning utanför en bod rycktes med. Andra tillgrepp gällde strumpor och ett par böcker i en bokhandel på Drottninggatan. En del av godset avyttrades i ett av många pantlånekontoren på Söder. Ur en skyltlåda på Drottninggatan togs 2 tandborstar och 6 hårnålar som senare såldes till, citat, fruntimmer. Slutcitat i Hötorgshallen. En belåten polis kunde senare rapportera, citat, tandborstarna och hårnålarna har anträffats och återlämnats till ägaren. Slutcitat. I en matbutik handlade pojkarna bröd och strömming samtidigt som de lyckades stjäla en kokt tunga. Tungan delades omedelbart i en intilliggande port. Där de, citat, bitit var sin gång av tungan tills den samma tagit slut, slutcitat. Just det här pojkgänget kan vi följa på deras härjningståg genom staden eftersom detektiva polisen, den tidiga kriminalpolisen, lyckades fånga in dem. Oron för ungdomskriminaliteten ledde till en rad institutioner som skapades för att ta hand om trasproletariatets barn. Stadens uppfostringsanstalt låg på Kärhovsgatan 12, mittemot Sivertska kasernen, där 70-80 pojkar mellan 6 och 15 år hölls under kontroll, bland annat med hjälp av flitigt bruk av aga och ett antal låsbara celler. En kritisk besökare på 1890-talet konstaterade, citat, barnen är oberöfade nästan all frihet, för varje fönster finnes järngaller och själva trädgården är ett slags fästning som alltid måste påminna dem om deras olyckliga ställning, slutcitat. Rymningar var vanliga. Under 1895 rymde den intagne pojken nummer 10 hela 7 gånger. Den 27 november rymde han efter att ha fått aga för oordning någon dag innan. Han fångades dock in redan samma dag och återfördes av polis, varefter han fick 12 rapp med riset. Det gjorde inte nummer 10 mindre rymningsbenägen. Tvärtom försvann han lite senare på dagen, infångades igen och fick ytterligare 12 rapp innan dagen var slut. Kring sekelskiftet 1900 flyttades uppfostringsanstalten ut till Skrubba söder om Stockholm. Andra inrättningar var det så kallade skolkarehemmet i ett äldre tvåvåningshus, Stora Bläcktornet vid Hammarby sjö. Här arbetar man aktivt för att bryta tidigare levnadsmönster, även till priset av en helt avbruten kontakt med föräldrarna. Det ledde till att en del föräldrar gömde sina barn när de rymt från skolkarehemmet, och på det viset kom de själva i klammeri med polisen. En annan inrättning var Lindgrenska trasskolan, som mellan 1870 och 1910 tog emot, citat, vanartiga gossar, slutcitat, i sin lokal på Söder eller i sommarhuset i Vaxholm. Jag har en liten paus i boken Stockholms historia under 750 år av Lars Eriksson. Jag ska säga, skolkarhemmet skrivs här med stort S, vilket alltså får oss ut som ett egen namn, vilket det förmodligen måste ha varit. Det måste vara därifrån ordet skolka kommer, kan man förmoda. Så jag vet inte om det var skolka eller skolkare var ett egen namn, ett familjenamn kanske från början. Det är ganska intressant om man får lära sig skolkarhemmet. Så dagens kapitel heter alltså Stadens olycksbarn i Stockholm. Förmodligen inte bara kan bli. Växlande molnighet, vinden sydostlig 3 meter per sekund, och just nu, ja, nu pekar termometern på 29 grader, men det är väl kanske 25 grader här redan i ett soligt vackert Nacka, som ni hälsas välkomna till. Onsdagen den 11 augusti 2004, 7:51 klockan. Ansvarig utgivare för den här sändningen är Radioföreningen Nacka. Jag heter Lasse Lundberg och finns här på morgonen 28. Man kan även höra dessa program på radiolars.com. I repris då. Ja, det ser ut som det blir sommar i alla fall. Varma dagar och mycket sol. Det har varit så himla varmt. Så att man lägger sig och försöker sova, så vaknar man att det är så varmt och svettigt. Man får... Jag hade ju missat det när man skulle öppna fönstren igen i natt. Så jag fick upp och göra det. Man är inte så vaken alltid. Men med öppna fönster sen så sover jag riktigt bra. Så att det är tur. Så måste man väl varna då för att... smyger runt en hel sån här skurka, en hel del sån här skurkar och tar sig in i de här sommaröppna fönstren bland annat, även när folk är hemma. Så det är väl en liten varning där. Så bra.